Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna avsnitt 11 av Keeping Up med Malin.
Och Jenny!
Nu har jag bott här 3 månader och jag
börjar känna... Räkningen ja. På veckor.
Den är på kylskåpet.
Ja.
Ja, vill veta hur många timmar. Ja, det jag ville säga är att jag känner mig väldigt tacksam inför Eli idag. Mm. Det känns som jag har varit så här neggig, att det varit brand och det varit det och inskolningar.
Det har ju varit en del.
Ja, men förlåt att jag neggade om branden. Nu luktar det gott, vi har fått ommålat här. Och vi har kemat allting. Så det känns som att det är vackert väder. Det är grönt. Det är blomster överallt. Man ser pall. Ja men alltså gud, det är det ju. Varenda hus här har ju så här jättevackra blommor. Mm. Har de inte det har de ju tomtepynt. Alltså det är vackert vad man än vänder sig om. Mm. Jag fick en tacksamhet att jag är i LA. Mm.
Jag fick också LA-feeling i morse när jag lämnade barnen på sina skolor. Tage går ju då på en ny förskola. Och då är det ju... Den är ju väldigt silverlejkig. Alla föräldrar där är väldigt silverlejkiga. På något sätt. Och det har liksom blivit en social punkt för alla föräldrar i området. Man blir liksom, vi har ju pratat om det tidigare. Att
ja, föräldrar, jag vill gå på den skolan.
Amerikanska föräldrar liksom blir kompisar med varandra. Det är så de träffar sina vänner genom barnens skola. Och så är det då nu i december här. På lördag är det deras årliga julfest. Och det här är en grej. Det här är liksom ett socialt event, inte bara för barnen utan också för de vuxna. Mm. Och jag har jobbat mycket det senaste så jag känner att jag har liksom missat att ställa upp och skriva upp mig på listor och hjälpa till. För det är ju alla möjliga grejer. Det är liksom små, det är som en marknad. Så butiker i området, de har ett litet stånd där inne i skolan. Där de säljer sina grejer. Det finns något saftstånd, det finns något kakstånd och så finns det lite allt möjligt där. Så i morse när jag lämnade av taget så frågade jag, nu, förlåt, nu är jag så himla sen, men är det någonting mer ni behöver så kan jag ju fixa det nu i veckan här. Och då säger Katie som heter, som jobbar där, hon bara, ja, vi skulle behöva lite mer champagne till vår mimosa bar. Jag bara,
ja, okay, mimosa bar? Okay.
Ja, för det ska ju vara kul även för de vuxna på skolan, det här eventet. Jag bara, ja men absolut, ja, men jag kan ta in ett par flaskor bubbel i veckan då. Och så går jag in och så ska jag skriva in tag då, som man måste göra på morgonen, skriva in hans namn i en perm där, att han är där. Och då ser jag ju att det finns ju en hel del, alltså det står ju på riktigt säkert 50 flaskor i det här rummet med champagne eller prosecco och sådär. Och sen när jag kommer hem så, ja, jag var tvungen att ta en bild. Jag bara, det här är ju ändå helt sjukt. Vad är det här för tillställning? Och sen när jag kommer hem, då får jag ett mejl då från skolan där de påminner också om att vi har bara fått in 50 flaskor bubbel och vi behöver ju 50 flaskor till minst. Så bra om alla kan ta med sig lite extra bubbel så att vi kan få en
lördag. Det är där man älskar LA. Det är så långt ifrån en så här mjuk pepparkaka och lite kallt kaffe.
Ja.
Ja, jag vill komma.
Ja, kom!
Såg du det här? Min son skickade till mig, det var ändå roligt. Det var en pappa som trendade just nu här i USA på TikTok och på Instagram.
Matt Lauer.
Inte Matt Lauer, ja just det, han gör också någonting.
Ja, men Matt Lauer, den här sparkade godmorgon host och sen satt på Today Show. Han fick ju sparken där under MeToo och så fick han ju försvinna, liksom kravla ner under någon sten någonstans och gömma sig. Ingen vill ju ta i honom med tång. Men då har han istället tagit tag i det här själv, så han har börjat synas på sin dotters TikTok när han dansar i bakgrunden med henne.
Han tappar sin egen plattform, då tar han sina barns.
Ja, och använder deras på något sätt. Jag vet inte.
Det är som Martin Melin.
Han tvättar sig ren med deras godhet på något sätt.
Exakt. Men på tal om det då, så Det här är ju jättekul. Du måste ha sett det, för de har haft det i varenda morgonsoffa här. Då är det en pappa som har en dotter som är 15 år. Och sen hade hon haft ett sleepover party för hennes tjejkompisar. Sen på morgonen kommer föräldrarna in, och då visar det sig att det ligger typ 3 killar där och sover också. Mamman och pappan blir ju rasande, och du vet, här i USA också, det får man ju inte göra vid 15 års ålder. Så att då skulle hon få ett straff. Och då hade hon fått välja mellan att bli av med sin mobiltelefon i en månad. Eller bli av med sin mobiltelefon under 2 veckor. Men då skulle pappan fått full tillgång till hennes sociala medier.
Okay.
Vad skulle du valt? 15 år. Så sjukt. Hon säger så här, ja, du får, här är koden till min telefon. Nu, jag vill ha tillbaka den om 2 veckor. Så nu har han postat dagens outfit, och det är TikTok och det är bilder och det är dansar, och nu börjar han trenda på hennes skola.
Aha, gud vad roligt.
Ja.
Ändå, men vadå, då var ju ändå det ett bevis på att hon hade ett clean record, så att säga.
Ja, det var det ju, men det var ju också
var
ett bevis
på att,
det är också ett bevis på att föräldrarna är ju sjuka. Annars då, har du följt med i det här med Justin Timberlake, skådisen?
Det har jag. Det här var ett par veckor sedan, så var det någon bild som togs på honom och en annan skådespelerska. Han håller på att spela i någon film nere i New Orleans just nu. Och då satt de på någon balkong och höll handen.
Ja, men man vet ju att amerikansk media är mer aggressiv än svensk. Och man är ju van vid det. Men det här tyckte jag var så himla... Det var liksom taget på så långt, långt håll. Han har då någon slags efterproduktionsdag, sitter och dricker öl och vin. Och hans motspelerska i den här nya filmen han spelar in sitter bredvid honom ute på en balkong. Och då har de zoomat in, så man ser att de... Alltså de här två, Justin och den här tjejen, sitter och håller handen under bordet. Det är inte kul.
Det är inte kul. Det här är ju, för då försöker han ju vifta bort det här. Han hade druckit för mycket, det var inte meningen och sådär. Men det här är ju mycket mer intimt på något sätt än om de hade suttit och hånglat. Eller? Förstår jag menar?
Ja, men verkligen. Och också...
Det var inte något som så här hände. Sitter man och håller handen under bordet på det här, de är ju intima. Hon tar ju på honom också på ett väldigt intimt sätt. Man förstår ju att det är någonting mer. De har ju, det är ju känslor på något sätt. Eller?
Men man ska väl säga också att Justin Timberlake är då gift. Och hans fru Jessica Biel är ju väl också väldigt... De är ju väldigt känt par här, liksom, som det skrivs mycket om. Men grejen här är ju då att... Han har ju inte sagt någonting om det här. Och folk har spekulerat hej vilt. Och jag såg i någon morgonsoffa här att folk hade... visar upp klippet. För det finns ett rörligt klipp också då, när den här motspelerskan tar honom på knät. Och så räknar de i studion hur många sekunder det tar. Alltså, så, ja, alltså 1, 2, 3, 4. Ja, alltså.
Ja, och så sitter det någon expert där och ska uttala sig då om att ja, håller man så länge så betyder det, och håller man så länge så betyder det så. Ja.
Men tänk att ha de här diskussionerna TV4-soffan. Att ett svenskt känt par har varit otrogna, och så skulle man räkna hur många sekunder och visa zoomning. Alltså det är ju bisarrt egentligen.
Ja, det är det. Men det är också för att det är så långt bort på något sätt. Alltså Sverige är så intimt, så de som sitter i tv-soffan där och diskuterar det här kända paret är antagligen kompisar med dem. Det går,
Nej, det går inte.
Förstår du?
Ja, det blir så här.
Men... Här är det liksom universum emellan nästan, så då blir det, är det kanske lättare att ha det greppet också. Men visst, nej, men de har ju tappat det. Det är hemskt.
Ja, men de har tappat det. Men sen gick i alla fall Justin ut på sitt Instagram. Läste du vad han skrev? Eftersom det spekulerat så mycket i morgonsoffer och tidningar, och det är på framsidan av People, då har han i alla fall nu gått ut och skriver att han ångrar sig. Han har varit väldigt full den kvällen. Han skulle ha vetat bättre, och han vill vara ett bra föredöme för sin son och sin fantastiska fru. Och han skäms att han har satt dem i en sån pinsam situation. Nu känner man så här, men det är han själv som har satt sig, eller det är han som är i situationen, inte dem.
Nej, exakt.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Och så säger han, det var ingenting, men ändå ber han jättemycket om ursäkt. Men då, alltså, då är det 34 391 kommentarer. Kan du tänka dig vad kommentarerna är?
De stöttar honom.
Det här är ju ändå hans fans. Nej, de är så elaka. Men,
ja,
men också på ett sätt. Men det var en jag måste läsa här. Hi Jessica, if you need to help to slap this. Och sen har de ättat och tjejen som höll Justin på benet. Så kan vi hjälpa till med det. Och någon annan skrev, this is karma for what you did to Britney. Lol, skrev någon. Det är ändå lite kul. Och sen var det en annan som skrev, hopefully Jessica forgives you and doesn't say bye 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 som hans hit.
Alltså, bye bye bye.
Bye bye. Ja, men du förstår, så nu är han ju helt, lämna honom, han är inte värd det, man håller inte en annan i handen. Ja, men Justin, han får fan skärpa sig.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser, så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska Nej. Gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag Superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minneblått, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Jag gjorde ju en ansiktsbehandling för ett par veckor sedan. Det är inte så ofta jag gör det, men ibland så, ja, men man vill bli lite fräsch, man vill göra rent porerna och så vidare och bli liksom
ja.
Lite vinterfin.
Men var detta en laserbehandling eller var det en klassisk ansiktsbehandling?
Det var en ansiktsbehandling. Alltså jag är ju ganska känslig hud, så när jag liksom provar nya produkter måste jag vara försiktig och sådär, så att jag inte får utslag, eller jag har lite rosacea ibland som kan liksom blossa upp om det är, jag vet inte, när sommar blir till höst eller vinter blir till vår och sådär, när det är väderomställning eller en kräm som jag inte tål helt enkelt, då kan jag få lite utslag.
Rosacea, det är det här som man blir röd av typ. Jag tycker alla pratar om det nu. Är det lite så här?
Det är ju jättevanligt. Aha, okay. Alla, alltså, jag skulle säga
trendar rosacea, förlåt.
Ja, du tror att det är en trend nu.
Nej.
Nej, men det är väldigt vanligt. Jag får för mig att det är vanligare för svenskar också, att vi har känsligare hud än många.
Ja, men där är det ju så här piskvind och,
alltså. Ja, exakt. Men hur som helst så kom jag hem och kände mig superfräsch och fin och tänkte att gud vad härligt, och nu har man så här glow och bara lyster och fint. Och så gick jag och la mig, och så dagen efter när jag vaknade på morgonen och tittade mig i spegeln så var det, nej, vad har hänt? Då hade jag som små utslag i hela ansiktet.
Mm-hmm.
Och då tänkte jag att fan, ja, då var det ju någonting jag inte tålde i den här ansiktsbehandlingen ändå.
Ja, fast så kan det ju vara någon dag efter man har gjort en behandling, men det är aldrig fin dagen efter, utan det tar ju två dagar.
Jo, men det är ju det man ska vara. Det här är så roligt, för att när jag var yngre och gjorde ansiktsbehandlingar så var det ofta just det som hände. Och då trodde jag också att det var, men det är nog så det ska vara, för nu kommer liksom allt ut, allt man har gjort under ansiktsbehandlingen. Men så det stämmer ju inte. Du ska ju vara jättefin dagen efter, återfuktad och lyster och sådär.
Då har jag gått till fel.
Ja, ja, det har du nog. Ja, och det är jag också. Och det här händer ju titt som tätt. Men så inte mer med det. Så då fick jag ta på någon lite lugnande kräm och så tänkte jag, men det går väl över på ett par dagar. Och så går det 2 dagar, det går 3 dagar och sen så har det fortfarande inte gått över efter en vecka. Så då ringer jag. Och då föreslår de ber om ursäkt. Men du kanske ska använda lite hydrokortisonsalva just, och så kanske det kan lugna sig på ett par dagar. Och så gör jag det.
Det var jobbigt.
Och det blir ju inte mycket bättre av det. Plus att det är väldigt...
Men det vill man inte ha ansiktet.
Man vill ju inte ha det, nej. Och det blir torrt och nej, det blir inte alls bra. Så du ringer igen och ber för komma in, så får de säga vad de tror att det kan vara. Så var jag där i förrgår, eller om det var dagen innan dess. Och får träffa en manlig... Ja, sköterska som jobbar där. Och jag känner ju igen honom, för jag har varit där innan och jag har träffat honom innan. Och han är liksom någon sorts 60-årig kuf-gubbe som jobbar där.
Okej, så du ringde in och bara, nej men jag måste komma in, det här har inte blivit bra helt enkelt.
Typ. Exakt.
Vad är det som händer?
Ja, så kom jag in och han blev väldigt försenad, så jag sitter ju där ganska länge. Jag sitter säkert där i en halvtimme, 40 minuter innan han väl kommer in. Och då har han kanske inte så mycket tid och han är väl stressad kanske och på dåligt humör. Så när han... titta på mig, så säger han, ja, är det här behandlingen? Jag bara, ja, det kom ju dagen efter när jag vaknade, så kom just de här små utslagen och det har liksom inte lagt sig riktigt. Jag vet inte vad det är för någonting. Och han tittar och säger, are you irregular? Jag bara, irregular? Vad menar du? Oregelbunden. Och så säger han, ja, mensen. Jag bara, va? Nej. Nej. Det kan jag inte säga, den kommer när han ska varje månad. Han bara, hur gammal är du? Jag bara, men jag är 35.
Vadå gammal
jag
är du?
Jag skulle säga att du kanske börjar komma i klimakteriet. Att det beror på det. Jag bara, va? Alltså det, Molly,
va?
Det här är det sjukaste man har hört.
Jag bara, va? Vad har det med din hud att göra nu?
Nej, exakt. Jag bara, nej, det vet jag ingenting om. Men det tror jag inte ska komma än. Jag är ju 35. Så han bara, ja, det är då det börjar. Jag bara, det är det ju inte. Alltså, jag förstår ju att det kan vara så, men jag tror inte att det vanliga är nog inte 35 att klimakteriet kommer.
Men,
ja, och så tänker jag inte mer på det, och han säger, men ta på någon kräm och så kommer det bli bra. Och så åker jag hem, och så när jag kommer hem så går jag ändå så här, för fan, och irriterar mig på det här.
Ja.
Jo, men för vet du vad han gjorde, Malin?
Nej, men det är
ju
så tydligt att det här skedde direkt efter behandlingen. Då känner man att det är något som är kopplat till det.
Ja, men det kom ju dagen efter behandlingen. Det är väl klart att det är det.
Ja.
Och vad han borde gjort är att han borde frågat, okej, vad använder vi? Och vad har du känt av det här tidigare? Och har du provat det? Prova den här, ska vi se om det hjälper. Så kan vi höra som ett par dagar.
Alltså, att han kör klimakteriekortet.
Jo, men exakt. Och när jag kommer hem så tänker jag ju på det här. För vad han gjorde var ju att han var ju på dåligt humör. Han ville liksom trycka ner mig. Det här är precis som när man har... en
man
diskussion och någon plötsligt frågar, har du mens? Eller är det PMS? Alltså för att på något sätt tillintetgöra ens argument eller åsikt eller problem i det här fallet. Och det var det han gjorde. Han var ju, ska jag sträcka mig så långt som till kvinnohatare?
Ja, men
nej, men han
var...
ville verkligen trycka ner mig. Det var ju det. Fruktansvärd teknik. Alltså, och det gjorde mig så irriterad. För när jag gick hemma här och tänkte på det här så tänker jag då att det här är ett ställe i Beverly Hills som är något sorts epicentrum för
kvinnor.
Ålderskris och någon sorts åldersångest. Och det är det de på något sätt och ska tjäna pengar på.
Men det är den här gubben de träffar. Det här är ju deras
gud. Och det är den
gud gubben
de träffar. Och då är det ju på något sätt extra känsligt. Det han säger vet han ju om är laddat, och det är därför han säger det. Och nu kanske inte jag bryr mig, men tänk om det är någon annan som kommer in där. Och, alltså just det beteendet är inte okej. Okay. Så jag blev så arg, så dagen efter på morgonen när jag vaknade, jag bara nej. Jag kommer inte gå dit igen.
Nej.
Det var liksom droppen. Delvis att de inte lyssnade på mig och försökte hitta en lösning. Och delvis att han säger det här, inte vad han säger utan att han säger det. Gjorde mig så irriterad, så jag var tvungen att ringa upp dem på morgonen.
Bra! Gjorde du det?
Ja, jag gjorde det. Jag ringde upp.
Mycket berätta. Vadå? Hi, this is Jenny. With the red skin.
I am not menopausal.
De bara, sure, right, sure. Du vet det här med hormonerna, att man blir surlätt. Alltså,
ja,
exakt. Så taskigt.
Ja, men precis.
Men vad
och
sa
då,
du?
Men det
du
svåra är såklart att när jag ringer upp och då ska jag säga att jag inte bryr mig så mycket om att han sa det, men att han sa det. Alltså, förstår du skillnaden? Och de bara, nej men, och det är klart att de tror ju att jag är jätte jättekänslig för min ålder naturligtvis.
Ja, de tror ju du har en åldersnoja, att du är så inne Nej, men du är som klimakteriekossa för dem. Alltså, men viskade du så inte Zev hade bara, I'm not menopause.
Alltså. Nej, men jag berättade ju för Zeb också såklart. Mm. Men hon tog mig ändå på allvar, fick jag för mig. Och så sa jag att jag kommer ju inte komma tillbaka nu faktiskt. För att nu kände jag att det här var inte okej. Då satte jag ner foten.
Bra, Jenny. Jag är stolt över dig. Förra veckan här så var det ju på tal om kvinnokortet. Förra veckan var det ju Thanksgiving här och min son som går i en väldigt progressiv skola kom ju hem och sa att ja, men mamma, du måste köpa en massa tamponger. Och jag var så här, varför det? Och då sa han, nej, men för att vi ska ge tamponger till de hemlösa. Och det tycker jag, där gillar man ju ändå LA.
Ja, verkligen. Ja. Det är en ny take. Det är inte så många tonårskillar som tänker på det.
Nej, han bara, det är jättesvårt för dem att hålla sig rent när man har mens och på gatan. Och det finns inte de är inte välkomna in på toaletterna. Och, ja, men du vet, då blir man ju så här, men gud, det här är så bra och fint. Jag bara, vi ska köpa så mycket tamponger. Alltså, du vet, åkte till affären och bara, det var ju så mycket paket.
Det här var ju när du och jag var ute och åt och du fick ett sms av din son. Och du frågade om jag hade någon, så fick du ju en av mig. Men den räckte inte alltså.
Nej, den räckte inte. Jag hade missuppfattat uppdraget. gud. Ja, nej, men det var vad jag tänkte på tal om det. Ja, men känner du att Zev har koll på din mens eller att han gör någon grej av det, eller...
Han har absolut koll på min mens. Ibland kan jag känna att han har nästan bättre koll än vad jag har.
Nej, men jag kan ju fråga Sigge så här, när har jag mens? Det låter ju helt sjukt. Han bara, det är om 3 dagar på... Alltså, man bara, tack. Alltså, man har ju koll, men ändå inte koll.
Men,
alltså.
Men hur kan han ha sån koll? Det är otroligt.
Han är psycho. Nej,
men jag skojar. Nej, men hur då?
Nej, men för att det är i slutet av månaden som man säger. Det vet du ju själv. Det är i slutet av månaden. Alltså att man har en liksom... Men man vill ju ändå att det ska vara naturligt även för en söner att kunna prata om det. Och man vill ju inte att sönerna ska bli en sån gubbe sen som drar det där jävla klimakteriekortet längre fram.
Verkligen inte. Mm. Det tänker jag på, för båda mina barn kommer ju alltid in på toaletten när jag är på toa. Alltså både Ils och Tage och även Roffe, hunden, ska också in där. Och ibland när jag sitter och kissar kommer även Zev in och frågar vad jag gör. Men alltså, vad fan är det här? Men då, och då Tage tycker jag att det är så konstigt, så sist jag hade med så pekar ju Tage och undrar liksom, vad är det för någonting, för han tycker att ja, det är spännande, det kommer, mamma, vad har du in your peanuts, som han säger.
Vänta, vad han pekade på, en tampongsnöre?
Ett tampongsnöre, för peanuts för honom är ju, alltså det är det de kallar snopp i USA. Oj. så säger man inte snippa och snopp, utan man säger peanuts. Och Tage kallar ju även tjejernas, alltså snippan, för peanuts.
Aha, det är en bra namn, eller?
Ja, my peanuts pratar hon om.
Aha, okej. Okay. Mm, det visste
och
jag
mammas
inte.
Peanuts. Och varför har hon ett snöre i sina peanuts?
Jag hade väl ha hört din förklaring.
Ja, precis. Men det här är normalt och det här är något som mammor får, Tage.
Ja, men de får ju vara med, alltså precis, för barnen är ju med på toaletten. Och det är ju också så här, jag kommer när Bell någon gång hade varit med och jag hade inte tänkt på det. Jag hade bytt någon binda och sen så senare på dagen, hon kanske var 4-5, så sa ju hon när vi stod med ett gäng, men mamma blöja på sig idag. Alltså för henne hade jag ju bytt blöja på toaletten.
Det är
hade man bytt blöja. Alltså så är det ju, så att man försöker ju göra det normalt. Men jag kan säga så här, det är ju inte bara vår grej. Det får ju Zev och Sigge, alltså våra killar, också prata om.
Ja, men du berättade en så gullig historia om Sigge och hans mamma.
Ja, men Sigge är ganska, han är ju väldigt gullig när jag har mens. För jag tror att det kommer från att han typ, han är väldigt nära sin mamma och... när han typ var 12-13 så berättade han att när hon hade mens fick han alltid liksom en gång i månaden så gå ner och köpa lakrits och choklad till henne. Så att det där är någonting som sitter i, att så fort jag bara, men nu har jag mens, eller det vet ju han ju eftersom han har koll på det.
Ja.
Då är det så här, men gud, vill du ha något? Alltså, behöver du något? Och jag har liksom inte så mycket problem med min mens. Så att för mig har det varit så här, ska jag spela lite på det här nu? Alltså, lite te.
Passa på, mjölka det.
Ja, mjölka det lite. Nej, men han är faktiskt gullig med det. Utan att dra något kort.
Men det är min kille också. Om jag säger att nu ska jag ha mens, så säger han bara, men jag vet. Jag vet. Mm. Det kan också i och för sig, jag känner ju verkligen av min mens. Jag har ju PMS.
Ja, du har
alltså
det.
Ganska mycket. Mm. Mm.
Eller är det klimakteriet?
Det kan ju vara nu då. Det är ju jättejobbigt för mig. Men det är ju, jag har ju kanske en vecka innan jag ska ha mens. Mm. Alltså då blir man, jag vet inte vad det är. Alltså jag litar inte på mig själv. Jag får känner att jag tvekar med saker. Jag litar inte på mina känslor, för de är all over the place. Alltså jag är, blir liksom deprimerad. Inte, inte så att jag inte kan hantera det, men jag känner mig väldigt, det är liksom en, jag är inte i min kropp. Jag är liksom inte bekväm. Det är någonting som inte stämmer. Ja, och det kan ta sig i olika uttryck, för jag kan ju även känna att jag inte kan skriva. Så ska jag skriva en text,
det är
som att jag inte
så.
Kan hitta, ja, jag kan liksom inte hitta ord, jag får inte ihop saker. Det, det blir kortslutningar i huvudet på mig.
Nej, men det är ju så, det kan ju verkligen påverka en jättemycket. Jag har jättemånga vänner som typ äter typ extra tabletter för att minska vad det nu är fallet av olika hormoner när det sker.
Ja,
liksom.
Det vet jag, folk som, så illa har inte jag det, ska jag inte säga, men jag känner absolut av det. Det är ändå en grej, absolut. Som har blivit värre med åren, tror jag. För jag hade ju mer mensvärk tidigare än vad jag kanske har nu. Men nu så har det, tar det sig andra uttryck. Det är ju jättejobbigt.
Ja, men det är ju jobbigt, så att det finns ju där och det är en grej. Men samtidigt så vill man aldrig att någon annan ska liksom påpeka att det skulle påverka ens humör, vilket det gör. Eller kan göra. Är det med mig att det finns där? Men, så att det där är så jävla dubbelt, liksom.
Det är ju om någon har sovit dåligt, om man skulle påpeka det. Är det här för att du inte sover bra? Alltså det hade ju varit lika frustrerande. Alltså ingen kan ju påpeka, alltså att få ens känslor eller åsikter eller vad det nu än är ifrågasatt.
Ja, eller reducerade.
Är ju väldigt känsligt. Och det är ju, exakt.
Ja, oftast är det ju inte bara det. Det kan ju också vara massa olika anledningar, som det är med alla känslor. Alltså det finns ju en orsak som inte bara är hänvisas till mens eller till det, utan det kan vara 100 000 saker. Men då när en annan man som inte har mens då reducerar den till just biologi, då blir man ju tokig. Vidrigt. Nej, jag ska inte gå till honom heller. Usch.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jo, men jag såg att det stod i DN igår eller förrgår att kejsarsnitten ökar i Stockholm. Och att allt fler kvinnor väljer att föda barn med snitt. Och nu var jag ju väldigt ung när jag fick mina barn. Så att jag har inte tänkt på det på länge. Men när vi satt och pratade om att är det någonting man har liksom, känner att andra har reagerat på som man har gjort, men man ändå var tvungen att stå upp för sig själv. Då kom jag tänka på det här, att för mig har det faktiskt handlat väldigt mycket om mitt val att göra kejsarsnitt.
För det var någonting du valde att göra.
Ja, men alltså jag var ju 23 när jag fick mitt första barn och 24 när jag fick mitt andra. Och då gick jag på juristutbildningen, det har jag ju berättat om innan. Och då hade jag, min stora syster hade precis fått sin dotter och hon låg fel i magen. Så hon låg i sätet precis innan förlossningen. Så hon var tvungen att bli inkallad på sånt här vändningsförsök. Vet du vad det är?
Ja, det vet jag. Jag har inte varit med om det. Men det är ganska smärtsamt, va?
Nej, men alltså, hon har ju sagt efteråt att det var typ som ett övergrepp. Alltså, hon bara, nej men alltså, hade jag varit lite liksom mer påläst eller inte vet jag, så hade jag bara, nej tack, jag tänker inte liksom gå med på det. Men det var ju hennes första barn, och hon sa ju liksom att de nästan la sig på magen och försökte förflytta barnet. Det är ofarligt och så, men att det var en väldigt obehaglig upplevelse, för att man skyddar ju alltid magen när man är gravid, man håller ju på den. Man vill ju, man, och då, och hon bara, det var så onaturligt att det plötsligt skulle ligga två stora liksom, läkarmän och typ försöka dra runt den. Hon sa att det var fruktansvärt, och de hade hållit på typ någon timme eller något.
Lyckades de eller?
Nej, de lyckades inte, så att hon fick då planera ett snitt och var väldigt, hade en väldigt positiv erfarenhet av det. Och då var jag ju gravid, och du vet ju när man är gravid hur många så här hemska stories man får höra om förlossningar hit och dit.
Framförallt är det de man absorberar, det är väl så. Alltså de flesta har ju ändå positiva förlossningshistorier, men det är inte de man kanske minns, utan de man lägger på minnet är de hemska.
Gud ja, nej men så är det ju. Man selekterar ju bort alla positiva grejer och bara tänker katastrof, lite så är det ju. Men i och med då hade vi läst någon kurs också om så här, att kvinnor i vården är så eftersatta, att de har mycket mer sämre vård än män. Men också att kvinnor inte klagar på samma sätt eller går tillbaka om något har skett. Därför är jag glad att du gjorde det, Jenny. Och se vad som sker.
I det här sammanhanget. Ja.
Ja, och vad fick du för det? Du fick höra att det var klimakteriet. Ja. I alla fall så kände jag bara under min graviditet mot slutet, bara nej, jag vill nog inte föda liksom vaginalt. Och sen hade jag några andra vänner som hade fått barn och som berättade att de hade fått så mycket så här förlossningsskador. Såklart lyssnade jag då på det värsta. Men att ingen hade tagit dem på allvar efteråt heller. För det var en kompis till mig som sa att hon liksom hade svårt att gå på toaletten ett år efter. Och det hade varit så himla jobbigt. Hon hade haft ont och hon kunde inte ha ett sexliv. Och hej och så sa hon, när hon hade gått till mödravården och sagt där, då hade de bara, nej men det är normalt. Det är, så ska det vara. Och det är det säkert, det är men...
Nej, det är klart det inte ska vara. Man ska ju ställa högre krav, det är absolut. Det är vi säkert alldeles för dåliga på. Jag har förstått en hel del om just det problemet, att det är många kvinnor som går med förlossningsskador eller problem efter förlossning, fast de inte borde.
Nej, men också att man tror att det här är det jag måste offra för att få mitt fantastiska barn. Och jag menar, jag var ju liksom 23, kaxig, pluggade juridik, så jag var mer såhär, nej, det här är min rätt. Alltså, så det där behöver ju inte hända, såklart. Jag vet ju att det finns folk som har jättefantastiska förlossningar också. Och allt går bra och säger att det är den bästa stunden i livet. Men jag kände bara, nej, det här är inte för mig. Så att jag bokade in tid hos min barnmorska som hade, vi hade haft en jättefin relation under min graviditet och skojat och skrattat. Och sen när jag kom in och så sa jag bara, nej men jag har nu beslutat att jag vill att ha ett planerat snitt. Alltså hon tappade haken, Jenny. Det förstår man ju så här efterhand.
Detta är väl lite tabu i Sverige nästan, eller?
Men här är det ju inte det, och jag minns att, men det här är ju många år sedan. Alltså det här var ju typ när Victoria Beckham, det stod i tidningarna, för hon valde ju snitt, att det var, ansågs lite så här to push. Alltså hon var för fin för att föda. Ja men du vet, din bästis Vickan.
Ja, exakt.
Som är den bästa mamman.
Exakt.
Hon fick ju väldigt mycket skit för att hon valde snitt, och folk sa att men det här är bara för att hon har pengar,
och hon... Det här visste ju för första folk såklart inte, att hon valde snitt.
Nej, och det kanske hon inte ens gjorde
det. Kanske hon inte ens gjorde. Men också att det ska vara på något sätt enklare än någon annan förlossning, det är det ju inte. Det är ju ganska jobbig konvalescens efter ett snitt också, eller hur? Det kommer ju inte, det är ju inte bara fördelar.
Nej men absolut, men oavsett om det skulle vara ännu jobbigare eller inte jobbigare, att det måste krävas att en förlossning någonstans, för att man lägger ihop det med känslor och argument.
Att man... Jag vet, men jag menar när folk då kritiserar att hon är för posh, hon orkar inte det, och det är inte så, som att det skulle vara
lättare.
Det är ju inte för att det är enklare.
Nej, precis, det är ju i så fall vad man själv liksom, absolut, vissa säger att ett kejsarsnitt är ett mycket större ingrepp än en vanlig förlossning, men många säger, vad är en vanlig förlossning? Vad förväntar vi oss? Är det okej att ha så här mycket efter... Inte efterskador, men rehabilitering efteråt. Alltså, det är klart att man kan vrida och vända på det på båda sidorna. Men i slutändan så är det ju upp till dig som ska föda vad som känns bäst för dig och din kropp. Liksom.
Verkligen. Men det känns ju som att det är så många... Alltså man ska helst inte ha någon bedövning och man ska göra det så naturligt som möjligt. Och det är ju jättefint om man vill det, får man ju göra det. Men det känns som att det, vi är ju väldigt snabba på att kritisera varandra. Alltså även som mammor sen. Alltså vi, att man kritiserar varandra, vi kvinnor, det känns ju väldigt sorgligt. Det borde vi ju inte göra alls.
Nej. Men känner inte du att våra mammor hade ju så mycket värre där? Där var det verkligen så här, ja men gud, jag tog inte ens lustgas. Och nu, alltså... Mina kompisar är mer så här, gud, vi körde lustgas hela natten. Alltså, nu känner jag att... Nej, men du förstår att nu börjar det ändå bli lite så här... Jag behöver inte lida för att få mitt barn om det är mer än nödvändigt.
Nej,
eller
precis.
Typ så här, ni får lova mig att ge den här epiduralen.
Ja.
Så att jag tycker att på ett sätt har det ju luftats upp på ett bra sätt. Liksom. Men, ja, men i alla fall, då när jag då gick och skulle få mitt snitt, då minns jag att hon sa till mig då... Ja, men aha, du är alltså jätterädd, jag förstår. Och då kände jag bara, men ska jag köra nu kortet att jag är jätterädd och att jag inte vågar föda? Eller ska jag säga sanningen? För jag var inte jätterädd.
Nej.
Så kände jag bara, nej, jag orkar inte. Och det kanske var lite barnsligt. Jag var väldigt ung, men jag var så här, nej, jag är inte speciellt rädd. Men jag har bara läst på för- och nackdelar, för mig passar det här bättre. Men hon ville döda mig, Jenny. Alltså hon fick rosacea i hela ansiktet på en sekund. Nej. Jo.
Stressutslag.
Alltså hon hade så mycket stressutslag. Och då säger hon så här: okej, men då får vi börja med Aurora-gruppen. Jag bara, Aurora-gruppen? Alltså, vad är det?
Vad är det?
Hon bara, nej men alla som är rädda för att föda, då går man där, så är det samtalsterapi med andra kvinnor. Och sen kommer du komma på andra tankar. Jag bara, men... Då har du missuppfattat mig, för att jag är inte rädd och jag vill inte komma på andra tankar, utan jag vill verkligen göra ett snitt. Jag ser fram emot det. Nej, då höll ju hon på. Den blicken jag fick av henne, det var också kvinnohat. Alltså,
ja.
Nej, men vadå, hon är generationen där att man får inte säga sånt. Du får inte vara egoistisk, du får inte ha de här själen liksom. Ja, sen i alla fall så träffade jag en fantastisk läkare. Jag är så glad för honom. För han var så här, vet du vad, det är din rätt. Du får göra snitt om du vill. Det kostar landstinget mycket mer pengar. Och de pengarna finns tyvärr egentligen inte inom landstinget. Men hade män fött barn hade alla gjort snitt. Alltså som velat. Så nu, jag säger inte att det är bättre, men är du med mig? Många fler hade valt det liksom. Och för barnet är det inte alls på något sätt osäkert, utan många riskgraviditeter.
Många fler än som
gör
det,
precis. Ja, och sen var jag ju kaxig och fick mitt snitt och mitt datum, och precis då när jag hade då vunnit caset, då blev jag lite så här, jag är dum i huvudet. Aha, ska jag göra det här nu? Det är helt sjukt. För det är en operation.
Ja, det är det. Du går ju ner i hur många hudlager är det? 7 lager ner. Alltså, det är absolut en operation.
Ja, det är ju lika stort som, om inte större än att föda barn, liksom vaginalta. Och det blir ju andra typer av eftervård såklart. Så det här är ju ingen walk in the park. Så vet jag att min mamma, jag har ju 3 syskon, hon har fött 4 barn. Vaginalt säger jag, för jag vill inte säga den vanliga vägen, för jag tycker det är fel. Jag är fortfarande lite... aktivister. Men då ringer hon mig och bara, men Malin, typ en vecka innan, är du säker att du inte ska föda barn på vanliga sättet? Och jag var så här, vad är det vanliga sättet då? Alltså, hon bara, men sluta, du vet vad jag menar, det är så fantastiskt, det är mina bästa stunder i livet. Och då sa jag fattar det, men nej, men nu har jag valt där liksom, så att jag säger inte att det inte är fantastiskt vad du än väljer, bara att det var mitt val, och jag är superlycklig över mina snitt. Det var en fantastisk upplevelse, och jag var vaken, jag fick bebisen direkt och vi var båda delaktiga, och kanske för att jag var ung så hade jag också väldigt lätt läkningsperioder liksom. Så att det vet jag inte, men jag menar, för mig var det ändå, ja, men jag är ändå glad att jag stod på mig liksom.
Men hur man än får barn så är det ju fantastiskt. Det är liksom, man vill bara ha det där barnet, och vad man än gör för val och hur det än går till, det spelar ju faktiskt inte så stor roll. Man är lika mycket kvinna för det.
Ja, men alltså, jag skulle väl inte tycka du är en bättre kvinna om du tog epidural eller inte. Det där är ju så förlegat liksom.
Mm.
Men du såg ju debatten som har blossat upp i Sverige nu, att Camilla Läckberg har öppnat upp en ny privatvårdsklinik på Östermalm.
Mm-hmm. Det låg ju en där innan någon förlossningsklinik, va? Som fick lägga ner.
Ja, fast det här är inte bara en förlossningsklinik, utan det är liksom ett privat sjukvårds, typ ett sjukhus hon har öppnat.
Som hon har finansierat?
Ja, jag vet inte hur finansieringen går till, men det är hennes initiativ och Kristina Saliba, och de menar att kvinnor inte får så bra vård och nu kan man gå dit. Det här är bara för kvinnor och man kan då köpa sig möjlighet till vård. Och absolut, köerna är ju jättelånga i Stockholm och över hela landet. Men många säger, ja men det här är ju ett alternativ som bara kvinnor med pengar
exakt så
får göra. Så det är ju det vi har här i USA. Ja, det är bra. Mm. Det är bra här i USA.
I USA är det ju bara om man har jobb eller en bra ekonomi som man kan ha. För vanligtvis om man har anställning någonstans så får man ju sjukförsäkring genom arbetet. Eller om man har råd att köpa en egen. Men för de som inte, som är arbetslösa eller inte har någonting, så är det ju svårt med just sjukvård i USA. Det är ju hemskt. Det är ju någonting för dem.
För plånboken. Nej, men hon har fått så mycket kritik, Jenny. Det är ju så mycket, det är så här ramaskri i Sverige just nu. Att är det det du vill göra med dina pengar? Ja, att öppna en klinik. Och sen har hon också döpt därefter någon så här sjuksköterska som tagit hand om kvinnor förr. Liksom. Men då menar folk på att det här var en kvinna som kämpade för de fattiga kvinnornas rättighet. Och att det här är något helt annat. Ja.
Ja, men det är ju problemet med sjukvård såklart. Alltså med privatisering.
TV-serien Morning Show, kollar du på den? Då tänkte jag på en scen där i alla fall. För Jennifer Aniston spelar då en jätteberömd programledare som har gett allt för sin karriär. Och nu ska hon skilja sig, spoiler alert. Hon har en scen med sin 15-åriga dotter. Såg du den? Vad tyckte du om den?
Jag tycker att problemet med hela programmet är ju att det är för stor budget och att man känner sig så frånkopplad. Att det är så många filter som läggs på. Att det är liksom för konstruerat allting. Och även den scenen kändes konstruerad. Och hon ska vara så otroligt upprörd och arg. Och hon säger några bra saker i den scenen. Men hon, det liksom blir också platt när hon på något sätt säger att hon har... Vi kanske ska lyssna på den så man vet vad vi pratar om.
Fuck you!
Did you really just say that?
Yeah, I did. I just said fuck you! Fucking dare you! After all that I have done and all that I have given to you, my life, my love, my body, I broke my fucking vagina with a big fucking head of yours, and I had to be surgically sewn back together, but you didn't know that, did you?
Men ja, precis, det hon säger här är att hon har minsann fött fram den här 15-åriga dottern som nu kritiserar henne för att ha varit en frånvarande mamma. Och gå ut och skaffa dig ditt egna liv då. Jag har gjort allt för offrat jättemycket för att komma där jag är i karriären.
Men det tycker jag ju är fint. När hon säger det just att gå ut och skapa ditt eget liv, för vi ser hur perfekt det blir om det blir precis som du har tänkt dig. För så är det ju. Och det är ju det som gör att när man är ung är man ju en ganska... Man är så naiv och man är så otroligt övertygad om att allting är svart eller vitt och man vet hur allting ska bli. Och sen så när man blir äldre så blir man ödmjuk, för man förstår att ingenting blir som man har tänkt sig. Men när hon pratar om att hon har faktiskt fött och hon sprack när hon gav under förlossningen och hon gjorde det och därför ska hon vara tacksam. Just den grejen tycker jag är lite platt.
Den är platt och lite teatralisk, men det de försöker visa som jag tycker är bra att så här... Men herregud, det här är ju offer jag har gjort också som kvinna. Att du skäller inte på din pappa, hur han har varit. Utan bara för att jag har varit en frånvarande mamma, jobbat mycket, så blir det dubbelt så hårt mot mig. Jag har bara försökt att få allt. Och det vill jag att du också ska få. Jag vill att du också ska ha rätt att få allt. En karriär, kärlek, en framtid. Men det här är bara man får offra liksom.
Men det är någonting, tror jag, just när hon säger att hon var tvungen att få stygn i vaginan efter förlossningen och det ska hon vara tacksam för. Det är också, jag vet inte om det är bara en uppoffring. Alltså graviditet och förlossning är ju också bland det starkaste man kan vara med om i livet. Att det är, hon ser det bara som en uppoffring i det här talet.
Nej, men det håller jag med om. Och det är ju jätte, det kan man tycka är löjligt. Men jag menar att det är inte så ofta en kvinna får vädra sådana åsikter. Utan oftast är det så här, jag är tacksam att jag sprack och att jag fick dig. Och förlossningen var det roligaste jag gjort. Alltså det var kul, eller kul. Men det var något annat att ändå få se någon säga så här, det var fan skitjobbigt, jag sprack för dig. Alltså jag håller med dig att det är ju inte så här ungens fel att man skaffar barn. Men det finns ju någonting de vill visa där som de kanske inte riktigt lyckas med.
Men samtidigt så kan jag känna att är det så att det inte uttrycks? Jag tycker ändå att man är ganska bra på att säga att saker och ting är jobbigt nu. Det är jobbigt att ha barn, det är jobbigt att vara mamma. Och det är jobbigt att vara gravid. Att det är någonting som man ändå vädrar ganska mycket nu. Gör man inte det? Är det fortfarande tabu?
Nej, det är inte tabu kanske, men det finns ju ändå, ja, som jag sa, det håller ju på att suddats ut, men det finns ju fortfarande någonting som jag sa, att inte ens mina tjejkompisar vågar klaga på sina saker efter graviditeten, för att det är en del av att föda barn, så ska det vara. Man ska bara ta det och hålla tyst. Det finns ju, det tycker jag finns kvar fortfarande lite. Alltså, du kan inte säga hur jobbigt det är, för du ska också vara tacksam. Ja, men det ska ju mannen också vara, eller?
Ja, precis. Och man ska tillbaka. För det är ju absolut något sorts krav efter att man får barn, att man ska tillbaka till livet och man ska inte klara. Alltså man ska snabbt på något sätt försöka. För det är kämpigt. Och tidigare kanske man inte, ja, men att det bara var ett krav på att allting, man ska inte liksom hålla på. Allt ska tillbaka till det normala så himla snabbt därefter, fast det är svinjobbigt. Men vi är ändå bättre nu på att prata om att det är jobbigt också.
Men på tal om det här, att jag tycker att det ändå hänt grejer. Jag tänker att den nya, så yngre tjej som får barn nu. Det här var en influencer, jag vet inte om du vet vem, men är man heter tjej Michelle. Hon är skådis i Pretty Little Liars. Och hon fick barn då ganska nyligen, en liten tjej. Och bara några dagar efter förlossningen så var hon med på Drakes stora födelsedagsfest. Och då lämnade hon bebisen hemma några timmar. Och det här, hon fick så mycket skit, Jenny, på sitt Instagram. Och folk var sådär, herregud, varför skaffar du barn om du vill gå på fest? Älskar du inte barnet? Vem tar hand om barnet?
Fast vill man, alltså jag är svårt att förstå det. När man ligger, alltså man vet också hur man mår de första dagarna. Alltså delvis vill man ju bara vara med sin bebis. Man vill ju liksom inte att den ska försvinna bort de första, eller jag kände att man inte ville att den skulle försvinna bort de första timmarna. Och man har ont överallt. Alltså tänk att ta på ett par klackar och liksom
Men det är starkt. Men det handlar ju än en gång inte, utan det handlar ju om att det finns så många människor, alla vi olika, att det ska inte finnas någon shame i det. Och det tyckte jag var kul att hon svarade alla de här hatersna på hennes Insta. Bara, nej, jag lämnade bebisen hemma med min hund. Alltså att det inte var det här kvinnliga, nej men förlåt, jag, det var fel, lalalala. Jag känner att, för man måste ju ha rätt att göra de här valen. Hon är ju inte sämre mamma eller älskar sitt barn mindre för att hon väljer den här festen. Sen jag skulle aldrig göra det. Jag vågar inte ta mig utanför huset. För att jag, alltså, men det är något annat. Det är inte där diskussionen ska vara. Liksom.
Verkligen. Men det kan man väl lika mycket säga om pappan då, så att säga. Att han också vill,
han
vill
på
ut festen. I så fall direkt.
Han var med. Det var ju, han fick inget.
Nej, men exakt.
Nej. Och då förstår du, den här pappan har säkert festat också under hela hennes graviditet. Hon kanske bara kände, ja, men nu är det Drakes, det är en stor grej. Jag bor nära, jag går dit några timmar, whatever. Alltså, nej, nu förklarar jag åt henne. Alltså, förstår du?
Fan. Ja, nu gör du det. Ja. Men jag kommer ihåg att man hade ju, för när man har fått barn så känner man ju också att man har ju något behov av att också göra någonting kul. Alltså därefter. Jag minns att jag och Filip, när vi fick Ilse, och Ilse var, hur gammal kan hon ha varit? Hon var kanske
några timmar.
3 månader, hon var ju liten liksom. Då hade ju, och jag hade inte varit ute och gjort så mycket grejer, men då hade Acne öppningsfest här. De skulle precis öppna första Acne-butiken i downtown och det var en stor middag och alla var inbjudna. Nej, men då tog vi med oss henne i en liten, vi stoppade ner henne i bilbarnstolen, tog taxi ner och sen satt hon under bordet, för vi vet, bebisarna, hon sov ju också. Hon sov ju i det här otroligt högljudda sorlet, satt hon liksom precis vid mina fötter under bordet och så sov hon i vad det var, 2 timmar eller något sånt där. Och man var med och man minglade runt och man drack vin och sen så åkte man ner. Och jag kommer ihåg nu, så kan jag ju tänka att folk måste ju tycka att man var helt galen. För man hade klätt upp sig och alla var så uppklädda, var så jävla fashion och allting. Mm. Och så min liksom handväska för kvällen, det var bilbarnstolen som jag gick runt och liksom konkade på armen.
Ja, men jag tycker det är fint här. Alltså man har kämpat, det är att så ta sig själv på allvar också. Alltså man är mamma, man älskar det här. Det handlar inte om att man ska se ut och kasta sig ut, men man måste ju få leva.
Och jag minns en ännu roligare historia är en kompis till mig, eller till oss båda, som var hälsa på i New York. Och de hade precis fått sitt första barn, kommer jag ihåg. Och vi skulle äta middag och så blev det... Ja, men det var väl också den där känslan att det var trevligt. Och de var i New York och de var liksom... Det var så, de ville inte att kvällen skulle ta slut och äntligen liksom var de ute bland folk och de var ute och reste och sådär. Och så åt vi middag någonstans nere i Tribeca. Och sen så skulle vi gå vidare till något ställe som var liksom någon bar eller lounge. Men de följde med och de tog med sig bebisen som då var kanske 3-4 månader också. Och bebisen sov och det var liksom sår överallt och folk som pratade. Klockan blev mer och mer och sen skulle vi gå vidare. Liksom. Vi gick väl in precis stället bredvid då som var en bar. Och då precis i dörren när de kom i barnvagnen så säger vakten... Wait. Do you have a baby in here? What are you doing out? You have to go home. Och då fick inte de komma in och då stod de där och bara...
Skammen.
Nej, nu får vi... Vi är ju helt galna, vad tänker på? Nu vi får gå hem.
Ja, men...
Så fick de gå hem med barnvagnen. Ja, det var väl vid midnatt. Men ändå roligt att de ändå hade... Det var så trevligt och det går väl ändå så nästan var på väg in i baren med bebisen.
Ja, men det är ju en annan tid. Jag hoppas det.
Ah, tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då. Jag vill öppna mig för dig. När solen stiger och när månen blivit hel, vill du lyssna då? För ännu doftar kärlek och hoppet blir till tro. Ännu blåser vindar som stillar sig till ro. Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan, och jag hoppas du tar vid när min tro är